Gratulerar, Viktor. Vilket bra beslut. Fantastiskt. Kommer ihåg, jag var i somras och förra sommaren blir det ju förstås, förra året. Undervisa på Vass och Lägergård i något skede där, och så var Viktor där. Det var en rolig bekantskap för första gången, och nu ser man att du går i dopet. Jag tänkte jag skulle predika för dig idag. Det jag har på mitt hjärta, det passar så bra in i ditt liv och i allas våra liv förstås. Men jag är oerhört glad att få vara här. Tack Anders. Vi gjorde ett sånt här, och Lilian som är här nu också. Underbart. Vi gjorde ett predikstolsbyte idag. Anders har varit i Jakobstad och predikat i Elim. Och nu är jag här och Anders predikar så jättebra. Fantastiskt. Så jag är tacksam för det. Och jag vet ni att det är 30 år sedan snart i höst som jag satt på andra bänken här i Sion. Och i en måndagkväll när det var riktigt proppfullt med människor här. Det var en märklig måndag. En av de märkligaste måndagarna jag har varit med om i hela mitt liv. Vi hade haft en kampanj här, eller en konferens som hade varit i, tror jag, 2 veckor. Fullt varje kväll. Och det var stor rörelse. Och så beslöt man att man ska förlänga den här kampanjen ytterligare en vecka. För det var en sån rörelse av den helige ande. Och den här måndagen var ett speciellt ungdomsmöte. Och jag var ju där, jag var nyfrälst. Jag hade just kommit i tro. Och det var 250 ungdomar här i Sion. En del av er nickar, jag tror ni kommer ihåg den här kvällen. Det var en evangelist som är hemma hos Herren idag som heter Christer Lindberg. Som var här och predikade, en ganska kort man. Men han var väldigt rörlig, han sprang omkring och det var liv och rörelse. Han hade en sån här märklig tv-skärm på insidan. Han talade om sin video. Och när mötet var över, han hade predikat, så började han se bilder i den här videoskärmen. Han var liksom långt före sin tid, det var wifi. Och det var trådlöst hela vägen. Och Gud uppenbarade för honom behov och olika sjukdomar som fanns i gudstjänsten. Och jag hade bjudit med min kompis som var helt ovan att gå i kyrkan. Han var inte alls från ett kristet hem. Han satt där. Så kom han närmare oss. Och jag kände, och det liksom var jag elektrifierat. Och när han kom där i slutet av mötet så sa han att det är någon här som har problem med ena benet och det är ryggen. Och så började min kompis se på mig, vad i världen, det är ju jag det. Så hade han ett hålfotsinlägg i skon som var, jag vet inte, det var ordentligt i alla fall. På grund av ryggproblemet. Och den kvällen så blev han frälst. Min goda vän. Och Christer hade predikat då om att vara frimodig. 3 punkter, fri, modig och het. Ibland avundrar jag sig de här evangelisterna som gör det så enkelt för sig. Frimodig och het. Så det är en enkel predikan om inte någon gång vet vad du ska säga. Så tar du den. Att vara fri, att vara modig och att vara het. Och när han bjöd in också till förbön efteråt och sa att om det är någon här som skulle vilja uppleva den helige ande i sitt liv, så välkommen fram. Och då jag tror inte han hade sagt meningen till slut, så stod jag här. Här någonstans i de här regionerna. För det här är ju min hemförsamling. Och jag var så oerhört hungrig efter Gud i mitt liv. Jag var så nyfrälst och längtade så mycket. Jag hade läst om andens dop. Jag hade läst om att bli berörd av den helige ande. Och jag visste att jag saknade någonting ytterligare. Så Krista kom och la handen på mig och sen vet jag inte så mycket mer, men jag talade i nya tungor. Det hände någonting i mitt liv. Någonting förlöstes. Och jag hade varit ganska en blyg kristen i början, men efter den här stunden så det var någonting som bara, det var som en turbo i min personlighet som, ja, jag vet det är så svårt att förklara, men ni som har upplevt det så vet. Vi ska gå till Apostlagärningarna 8 och låt mig läsa de första verserna där från 14 versen till 19. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Det var nog inte så bara det heller, men i alla fall, de var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sa: ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Det är ganska nyfrälst reaktion det här. Det där vill jag också ha. Kan jag köpa det snabbt? Man ska ha snabba grejer. Man vet inte hur det hänger ihop. Men i det här läget så hade det brutit ut en väckelse. Och det var Filippus, diakonen Filippus, som apostlarna hade avskilt, som mitt i allt kanske tyckte att när det här med att koka kaffe och jobba med matutdelning, det är liksom inte riktigt min grej längre. Så han började åka till Samarien, till en öde trakt, och började predika Kristus för folket. Och det bröt ut en oerhörd rörelse. Och mitt i allt använde Gud den här diakonen på ett sånt sätt att det fanns en massa nykristna, och de hade också blivit döpta. Men när man då i Jerusalem får höra om den här rörelsen, så skickar man dit Petrus och Johannes. Och det är ett oerhört fint samarbete mellan församlingarna i en region. Jag tror mycket på det där, att när det rör på sig och när det behövs hjälp, så ska vi röra på oss. Du får inte bli för local minded i ditt sätt att se Guds rike. För det kan finnas behov också i någon by där inte du bor. För att Guds rike är mycket, mycket större än den by du bor i. Och så hände här. Och det intressanta i den här bibeltexten är just det. Att de hade ännu inte tagit emot den helige ande. Med andra ord, de hade inte blivit döpta i den helige ande. Och den här versen och det här sammanhanget säger tydligt att andeuppfyllelse är en separat grej från frälsningen. Och ibland möter jag människor från olika kyrkotraditioner som lite mixar ihop det här med anden. Och man tänker att ja, men alla har ju anden. Ja, det är också jättesant, för att man kan inte bli frälst utan den helige ande. Det går inte, för att anden är det som föder till liv, föder på nytt. Och anden är den som gör det här unika i oss. Men det är en annan sak att bli uppfylld av den helige ande och smord för tjänst. Och det är just det Bibeln talar om, denna som man talar om i, på teologisk språk, the second blessing. Den andra välsignelsen. Och det är det som är unikt egentligen för pingströrelsen och det pentekostala. Och det finns ju i alla kyrkor idag mer eller mindre. En längtan efter anden, att folk talar i tungor och profeterar och har sina skärmar eller vad man nu har för utrustning för att kunna bli effektiv att tjäna Herren Jesus Kristus och sina medmänniskor. Och i Apostlagärningarna 19 så ser vi också att det var 12 män i Efesos som var där, och de var frälsta, döpta, men de hade ännu inte fått anden. Och då kommer Paulus dit och frågar: har ni fått anden? Vi vet inte ens vad den heliga ande är, svarar de. De hade ingen aning vad anden handlar om. Och han undervisar dem ganska snabbt. Det tog inte många sekunder, tror jag. För ganska snabbt efter det så står det: när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Och det var 12 män. Så att det är ett annat exempel i Nya Testamentet, i Apostelgärningarna, när folk var frälsta och döpta, men de var ännu inte fyllda av anden. Och vi ska se lite på det här idag, för det här är oerhört betydelsefullt för varenda kristen människa. Vi ska gå till Apostelgärningarna 2, ett mycket känt sammanhang som ni har här på väggen. Petrus svarade dem, och det här är efter hans pingstpredikan, Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Och i den här versen finns en typ av sån här trestegsraket som gäller genom alla tider. Och det är först omvändelse, syndernas förlåtelse, att du blir frälst och tar emot Kristus, får ditt liv förvandlat. Det andra är ju det att du går dopets väg idag som Viktor har gjort. Att man begraver det gamla livet, fattar ett personligt ställningstagande. Jag vill följa Kristus och jag gör min bekännelse offentligt. Det är ingenting vi gör i hemlighet, utan vi döps inför alla, precis som vi viger oss inför alla. Och vi bekänner vår tro inför alla. Det är ett ställningstagande inför både Gud och Satan och andevärlden, att nu tillhör jag Kristus. Och efter det så står det här att då ska ni få den helige ande som gåva. Andeuppfyllelse. Och det handlar ju inte om prestationer, utan just det här att du får en gåva. Herren vill ge dig anden som en gåva. Någonting som kommer in i ditt liv som en mycket, mycket dyrbar skatt. Och när jag ser tillbaka, jag har snart i höst varit andedövt i 30 år av mitt nästan 45-åriga liv. Vilken rikedom, vilken gåva. Jag skulle aldrig byta ut det. Vet ni att anden i en kristen människas liv gör en total skillnad. Det är nog det som är skillnaden mellan en kyrka och en annan kyrka. Det är Guds andes närvaro. Det är att Guds ande finns där, bor. Guds ande gör ordet levande. Guds ande liksom skapar atmosfären som gör att vi känner att Gud är här. I Apostelgärningarna 1, det är också en mycket känt sammanhang, så satt vid en måltid. Jesus befallde dem, står det så här i vers 4. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och det här säger ju Jesus till sina lärjungar som redan var kristna. Så att det kommer någonting efter att man har blivit frälst, och det att du kan bli döpt i den helige ande. Och de skulle vänta på det. Det var inte heller någonting de skulle pressa fram och pusha och stressa med, utan att man väntar in den helige ande i sitt liv. Och det här samarbetet önskar jag du som sitter här och lyssnar idag ska lära dig. För du ska veta att anden är alltid där för dig. Han kommer aldrig att överge dig. Aposteln 1 och 8. Men när den helige ande kommer över er, så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så att det var helt nödvändigt för den första kristna kyrkan att få tag i den helige ande. Jesus lämnade dem och sa att jag ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Och det var ju det som hände när på pingstdagen, när anden kom ner till jorden. Det var en helt ny era som startade. Från att en tidsålder hade varit under lagens tidsålder innan, så kom nu andens tidsålder. En helt nytt blad i historien svängdes. Det var då församlingen föddes. Det var på pingstdagen som kyrkan startade. Och den startade i andens närvaro. Därför ska anden också leva i andens närvaro. Och verka i andens närvaro. Det här får vi aldrig tappa bort. Fast jag skulle sitta och tala här till ett gäng katoliker, så är det samma budskap. Alla troende, ortodoxa, protestantiska, reformärta, kalla dig vad du vill, lutheraner. Anden är given till Kristi kropp, till kyrkan. Det är inte bara för pingstvänner och lite pentekostala kristna. Alla behöver anden. Det är ju därför Gud utgöt anden. Men det sorgliga är att vissa kyrkotraditioner inte riktigt förstår andens fantastiska verk. Men mer och mer är det så. Och vi hade en missionsdag igår. Och jag höll på att smälla av. Jag satt och lyssnade på min gode vän och mentor, nästan vill jag säga, Kenneth Grönros, som ända plockade upp mig i tjänsten. Han reser nu i Afrika och undervisar ledare i de missionsländer som vi har varit med och startat här, från Finland, från Sverige, Norden överlag, Danmark och Sverige. Och Kenneth sa nu att det som har hänt sista 100 åren av den mission vi har varit med om och bedrivit i Afrika. Det finns 150 miljoner kristna bara utifrån det som de nordiska ländernas pingströrelser har gjort. Det är en sån makalös andens tid som har varit i Afrika. Det finns enormt stora kyrkor, stora samfund med miljoner medlemmar. Oerhört inflytande över länder, över regioner, över byar. Och det här är någonting som bara växer och det frodas så starkt. Jag kan säga att det är nog andens tid vi lever i nu. Det bara bubblar av liv i Guds församling. Och det är oerhört viktigt att inte vi här i våra länder där avkristning sker liksom hamnar in i en försoffning. Bara liksom leka kyrka när det går som tåget ut över världen. Guds ande utgjuts över människor, över folkgruppen. Och Janne Nyman, som också är Sions missionär, också vår missionär i Jakobstad. Och Hanna, de var där. Janne berättade att det finns nu i Afrika 833 onådda folkgrupper. Och han sa att före år 2030 så har de en strategi hur de ska nås med evangelium. Och när jag hör sånt så tänker jag, men fantastiskt. Tänk att vi får med. Kanske jag får med på ett hörn, kanske du får med på ett hörn. Kanske du ska sändas någon gång iväg till en plats där du inte aldrig kunde tro att du skulle vara. Det har hänt mig. Jag hade ingen aning att jag skulle få uppleva så mycket spännande den dagen jag stod här och tog emot den heliga anden. Anden har lett mitt liv på ett så märkligt sätt. Jag har fått se helt fascinerande saker. Röra mig på missionsfältet. Och jag tänkte, jag kan inte ens stå inför folk. Och jag har ingen. Jag skulle bli affärsman. Och jag visste det att det här kanske inte är riktigt min grej. Men vad som händer när anden kommer in i ditt liv, det är att det som är planterat där nere av Gud själv, det är det som börjar växa. Det börjar spira någonting, de frön som är planterade i ditt liv från långt tillbaka som inte du ens vet om idag. Det börjar växa och det börjar bara växa ut någonting. Och du tänker, varifrån kommer det här? Jo, det kommer från den heliga ande. Det är ett Guds verk i dig. Mitt i allt så sänder han dig, han för dig till platser du aldrig kunde tro. Du möter människor du aldrig skulle kunna tro. Du får leda människor till tro som du aldrig skulle kunna tänka att du skulle få vara med om att leda. Det här är det fascinerande livet med Gud. Jag kan säga att andedopet är porten in i det karismatiska livet, där du får flöda och leva och ledas av Gud själv. Skulle hela Kristi kropp förstå andens betydelse, så skulle det se mycket annorlunda ut. Framförallt i hela Europa, där vi har gjort anden till bara någon, jag vet inte vad. Tycker ibland när man läser Bibel, de nya bibelöversättningarna, så står det, man talar om anden som den som det skulle vara någon energi. Anden är den tredje personen i gudomen. Han är en person som har personliga egenskaper, kan bli bedrövad och kan glädjas, kan vandra med dig, kan ge dig oerhört mycket stöd och hjälp när du behöver det som mest. Det här är ingen energi i ett eftermöte som man får lite liksom gåshud av. Anden är har personliga egenskaper. Han är en person. Tredje personen i gudomen som är Kristi ställföreträdare här på jorden. Det handlar om att bli mera lik Jesus, att ta emot anden. Det handlar om att bli en segerrik kristen. En som inte hela tiden blir nedslagen av fienden, av Satans attacker. Utan du får någon, en styrka och en kraft i dig att stå emot det mörker som finns här i världen. Du får hjälp att bli en stabil kristen, och vill du bli en effektiv kristig tjänare så ska du söka andens uppfyllelse och kraft. Och det finns inga genvägar. Johannes 14, låt oss ta det också, vers 16. Jag ska be Fadern, och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, och han förblir hos er och ska vara i er. Och det är det här som det handlar om. Att leva tillsammans med anden. Du ljuger inte, du blir liksom inte, du glider inte moraliskt sett längre och längre bort från Herren när du lever med anden, utan när du lever med den helige ande så dras du närmare sanningen. Du blir en mer integrerad personlighet. Du blir mera den du ska vara. Guds karaktär och natur formas i dig när du lever nära den helige ande. När du släpper in honom i ditt liv. För det står i Bibeln att anden är det som helgar. Så att anden gör också ditt liv mycket, mycket mer stabilt och rent. Att inte du dras till allt det orena, allt mörker, allt kletigt och kladdigt som finns omkring oss. Utan anden är det som ger dig kraft för din inre människa att leva ett heligt liv. Och det handlar inte om att du ska lyfta dig själv i kragen, för det kan du inte. Men i gemenskapen med den helige ande så får du den styrka. Och vi läser Johannes 16, vi bläddrar några blad framåt i Johannes, vers 13. När han kommer, sanningens ande, jag älskar det där begreppet, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Han ska förkunna för er, leda och förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det är ju sanningen som gör oss fria. Så säger skriften. Och när vi lever med sanningens ande så kommer automatiskt en frihet in i ditt liv. Och du kan ju välja. Vill du leva nära den helige ande? Eller vill du leva ganska mycket själv? Vill du leva nära Jesus? Eller vill du ha kontrollen själv i ditt liv? Och riskeras du att utsättas för en det ena en det andra av olika av fiendens attacker. Men jag hoppas och tror att här i Sion ikväll så finns väldigt många som har en starkare och växande längtan hela tiden. Ju längre du vandrar med Jesus, att jag vill bli ännu mera helgad åt Gud. Jag vill bli ännu mer lik Kristus. Jag vill att hans karaktär ska formas i mig. Att jag blir en Kristusdoft till mina medmänniskor. Att jag får vara ett vittne och leva i kraften. För det handlar inte om teorier. Att vara som kristen. Att du bara omfattar en viss kunskap. Det handlar faktiskt om att leva tillsammans i en relation. Vad händer i andedopet? Vad händer i umgänge med anden? Låt mig bara ta några saker här innan vi knyter ihop säcken. Anden gör Jesus stor. Det ser vi utifrån det här. Att han förhärligar Kristus. Och det gör att du också växer ur din egen självupptagenhet. Det finns mycket narcissism i vår kultur. Sociala medier, selfiekulturen, se mig, jag, vad jag gör. Jag tror ibland att ju mera anden får prägla dig, desto mer är det ändå Kristus du vill lyfta fram. Det är kanske inte så mycket just du. Det händer någonting. Som Johannes döparen sa, att det som sig bör, att jag förminskas och han växer till i mig. Och det är en direkt frukt av livet tillsammans med anden. I Romarbrevet 8 så står det så här, vers 11. Om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det här är precis det som händer. Anden gör våra dödliga kroppar levande. Det har också en effekt i din fysik, i ditt psyke. Vet att leva med den heliga anden, det beskyddar dig kanske. Kanske lite farligt att säga det, men jag tror att det kan beskydda dig från depression, nedstämdhet. Det kan beskydda dig från väldigt mycket tungsinne. För att den heliga ande är på något sätt medicinen för oss. Vi är inte mottagliga av allt när vi lever tillsammans med den heliga ande. Och det är ju inte så nu att om man är sjuk så har man brist på anden. Men alla drabbas av sjukdom och svaghet ännu här tyvärr på jorden. Men vi måste tro det, att anden gör våra dödliga kroppar levande. Det finns något botemedel mot alla destruktiva krafter också när vi har den heliga ande på insidan. Jag har sett så många gånger människor som kommer med sina snusdosor och tobakspaket och laster och spelmissbruk. Och man tänker, åratal av kamp och vånda. Men ibland kan Guds ande bara göra någonting så här. Begär bara försvinner på ett ögonblick och man lägger ner det vid Jesu kors. Man bryter de här makternas inflytande över ens liv. Det destruktiva. Man omvänder sig från det. Och så tar man auktoritet över de här begärerna. Och jag har sett människor bli omedelbart fri. Vi måste våga sätta vår tillit till kraften i den helige ande. Anden är, ska jag säga så här, ditt tempel, din kropp är en tempel åt den helige ande. Och det har en viss betydelse hur vi sköter vår kropp. Vi ska ta hand om templet på ett bra sätt. Det är inte tanken att vi ska liksom försöka ödelägga andens tempel bara genom en dålig livsstil, utan försök göra det bästa du kan. Sköt om dig själv. Du ska veta att det är den heliga ande som bor i det templet. Romarbrevet 8:13 så står det så här, om vi lever efter köttet kommer ni att dö. Det är ju klara besked. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Och det handlar då också om att anden ger dig kraft att stå emot frestelser, begärelser, synden själv som är så fruktansvärt stark och listig. Men lever du med anden och du har anden i dig och andens dop hela tiden, du lever i det karismatiska livet och låter den här källan flöda ut ur ditt liv, så ger du inte efter för begärelserna som hela tiden står i strid i din inre värld. Det goda och det onda, det finns med här hela tiden. Anden och köttet, den nya och den gamla naturen. Det var en indian hövding som kom till tro. Ni kanske hört den berättelsen. Men evangelisten lämnade honom med sin nyfunna tro och kom tillbaka några veckor senare och frågade, hur går det? Hur går det med din nyfunna tro? Så sa indianhövdingen, ja, det är som om 200 källor inom mig. Hela tiden. Och då undrar evangelisten, men vem vinner? Den som får mera mat, sa han. Och det här är de två olika naturerna. Den gamla naturen, syndanaturen, som hela tiden vill göra det som är fel. Som hela tiden dras bort från Gud. Så har du den andliga, den nya naturen inom dig genom pånyttfödelsen. Den vill leva för Jesus och den är starkare. Och det är anden som ger den kraft att leva. Och det är viktigt att begrava den gamla naturen. För det är det, när vi tar emot Kristus så dör vi. Det gamla jaget, den gamla Hellström, den gamla Viktor dog med Kristus. Men därför begravs den gamla människan. Och det handlar om en begravning. För du ska inte gå och släpa på liket. Och det är oerhört väsentligt i Bibelns undervisning att efter pånyttfödelse så sker dop väldigt momentant. Det var inte långa veckor utan det gick ganska snabbt. Vi har någonting märkligt i vår kultur här när vi har det lutherska arvet, hur svårt dopet är, för det har blivit mer en lojalitet mot föräldrar, en lojalitet mot faddrar, istället för att ta och lyfta fram vad det egentligen handlar om. Det är ju en begravningsakt av den gamla syndanaturen som går under bedragen av sina begärelser. Så om du har funderat på dop, Bibeln är väldigt tydlig i Romarbrevet 6 och 7 kring den gamla naturen som ska begravas med Kristus i dopet. Den som tror och blir döpt. Tron kommer alltid före dop. Det är Bibelns tydliga undervisning. Sen, vad som händer med anden? Romarbrevet 8 och 26 så står det så här. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Och det som anden kan göra i ditt liv är att han hjälper dig i bönen. Så du blir en oerhört spännande bedjare. Du får en helt ny kraft att be. Det är inte bara att du rabblar ord och funderar utan att du får ett bönespråk. Så du kan liksom koppla ur det naturliga. För när du inte alltid vet hur du ska be så kan du alltid koppla över på det himmelska språket. Som Herren vill ge alla kristna. Och då kommer det som en ström. Ur ditt hjärta flyter det fram. Ur ditt innersta flödar det fram. Och det är ord som är änglarspråk. Som inte du vet vad det handlar om. Det går förbi ditt intellekt. Utan det kommer direkt ur din ande. Och det är ett bönespråk direkt från din ande till Jesu hjärta. Det är precis som Putin och Trump. De har den här röda telefonen. Det är liksom, det går inte via något KGB eller något sånt här. Eller KBG kanske mera. Inte Dagsvik. Det är så det fungerar. Du ber alltid enligt Guds vilja när du ber i nya tungor. För det är anden som ber genom dig. Det är anden som vädjar genom dig. Och du behöver inte fundera att be nu i Guds vilja. Är det här Guds vilja? Utan du vet inte egentligen vad du ber. Men det flödar ur ditt hjärta. Det är anden som är med och formar ord. Och det säger att Judas brev vers 20 säger att anden, den som talar med tungor blir stärkt i sin ande. Det händer någonting. Jag tänker på Johannes döparen. Det står så oerhört vackert om honom i kapitel 1 i Lukas, vers 80. Står det att pojken växte till och blev allt starkare i anden. Det är inte så ofta vi talar om det. Folk är mest på gym nu för tiden. Och blir allt starkare i sin biceps. Det är bra att vara på gym. Men glöm inte anden din. Glöm inte bönemötet. Och det behöver finnas lite proportion ibland mellan våra discipliner. Hur lätt det kan vara för en del människor att lägga oerhört mycket krut på gym och kroppens liksom skötsel. Den andra vanvårdar kroppen nästan. Medan när det gäller bönen att hålla vår ande vital och fräsch. Att be i den gemensamma bönen i kyrkan, ropa till Gud för sina vänner och sin familj och sina barn och sina föräldrar. Vi ska inte försumma det. För där i finns en kraft. För att när du ber och när du kopplar med samman med andra kristna och har en levande församlingsgemenskap, så händer ju någonting i ditt eget liv. Du blir stärkt i anden och du blir en segrande kristen som går med upphöjt huvud och har en frimodighet över ditt liv. Det finns för mycket sån här skamsenhet och skuld. Och det är ofta det som händer. När synden kommer in så tappar vi vår frimodighet. Men Bibeln säger att vi kan på grund av Jesu blod frimodigt komma in för nådens tron. Och få förlåtelse, barmhärtighet och hjälp i rätt tid. Jag har stött ibland på en del. Jag ska ta upp en sak här i slutet. Och det kan hända att du kommer från en annan kyrkotradition som gör att du har inte hört så mycket om den helige ande och andens dop. Kanske det här är helt nytt, det du hör idag. För många är det en bra påminnelse om det man redan har. Men vi har olika läror som ibland florerar. Och det här, jag har till och med i Österbotten stött på en sak som är ofta ett hinder för människor att verkligen tränga sig in i nära gemenskap med Guds ande. Och det handlar om, på teologiskt språk handlar det om cessationism. Jag ska förklara vad det handlar om. För att man menar att tungotal, profetia, andens gåvor dog ut i och med de sista apostlarna som levde här på jorden. Att det här är det som du hör idag av tungotal, det är bara liksom fake news. Det är bara liksom kopia. Och det finns faktiskt teologer, speciellt inom den reformerta kyrkan, som är oerhört hårda på det här. En del lutherska präster här mött som är cessationister. Det finns en del konservativa baptistfalanger som är cessationister också här i Österbotten. Och det är viktigt att du vet och förstår vad det handlar om. För att vad de tänker, att allt det här karismatiska har dött ut. Om man grundar sig på första Korinthierbrevet 13, kärlekens lov. Och låt oss bara läsa det här till sist. Det står så här, att kärleken upphör aldrig. Profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. Ni hänger med? Och då tolkar man det så här. Att när det fullkomliga kommer så kommer det här profetiska, allt det här att försvinna. Det som är bara till en del. Och man menar att när Bibeln gavs som kanon, när Bibeln var fastställd som en, att när man har kommit fast att de här skrifterna utgör Guds ord, så fick vi ju vår Bibel. Och det här skedde ganska tidigt, de första 100 åren efter kyrkans start. Och vi tror att det här är Guds levande ord. Men man menar att när det fullkomliga kommer, alltså Bibeln, så kommer det här begränsade och att förgås. Så man tänker att när vi fick Bibeln, då behöver vi inte mera profetier, då behöver vi inte mera. Och det här är cessationism. Och vet ni att jag vill nästan säga så här, att det här är inte rätt. Det är en villolära som frodas väldigt mycket i många kyrkor, till och med här i Österbotten. Och jag har mött på folk i nästan alla sammanhang som tänker att ja, men det där är inte för vår tid. Det där var då när evangeliet skulle spridas ut. Men allting när du läser i Bibeln tyder på det. Att anden vill verka allt fort. När anden utgöts på pingstdagen så står det inte att det är någon begränsning. Utan det var kvinnor och män och det var ynglingar och det var gamla herremän skulle ha drömmar. Ynglingar skulle se syner, kvinnor, alla skulle vara med och profetera. Och se syner och flöda i anden, gå ut med evangeliet till jordens yttersta gräns. Anden ges utan att mäta. Så här, det här har vi sett genom hela historien. Det här sker i Afrika, i Asien, det sker i Amerika, i Europa, i våra stora städer, i våra små byar och städer. Överallt, folk blir döpta i anden överallt. Det kommer inte att ta slut, utan det kommer bara att öka. Ju närmare Jesu tillkommelse vi kommer, desto mer av andens kraft kommer det att finnas här på jorden. Tack och lov. Och det märkliga är, man kan, om du någon gång träffar en cessationist, så kan du fråga, varför försvann inte kunskapen då? Det står att i vers, andra raden där också, att profetierna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Men den har inte försvunnit någonstans. Så det är en ganska märklig tolkning. Men jag vill att ni ska känna till det, för det här är en attack. För kan inte fienden stoppa dig att bli frälst, så försöker han stoppa dig att bli döpt. Kan inte han stoppa dig att bli döpt, så kommer han försöka stoppa dig att bli uppfylld av den heliga ande. För det är den här treenigheten, den här trestegsraketen som gör ditt liv till att bli otroligt segerrikt. Nu ska vi be tillsammans. Och jag har en tro idag att du ska få göra en andlig upplevelse. Vi ska få vänta på att Gud ska röra vid oss. Vi ska stilla oss.